Ja, nu ska vi fokusera på Jesus. Och så ska vi hälsa Ove och Ann-Britt Lindeskär välkomna. Temat är den korsmärkta församlingen. Korsets budskap, står det att det är en dårskap. Symbolen av smärta och skam. Men det är också symbolen för att bli fri från smärta och skam. Korsets dragningskraft. Det är därför vi är samlade idag. För att korsets kraft har dragit oss tillsammans med Jesus. Så underbart. Men också ett stort allvar. Korset där våra synder blev fastspikade. Där ditt och mitt skuldbrev blev sönderrivet. Där vi blev återlösta och fick liv genom korsets kraft. Det är en svindlande tanke. Befrielse från smärta och skam. Vi ska be för det här. Vi lägger den här underbara stunden tillsammans där du har dragit oss hit. Var och en med olika situation, olika behov. Men vi kan alla samlas i ditt namn och inför ditt kors. Och du älskar oss alla lika mycket. Tack att du välsignar Ove. Han är redan välsignad, men du vill välsigna honom ännu mer. Och låta det budskap som du har lagt på hans hjärta få röra oss. Genom din ande, genom ditt tilltal. Tack Jesus att vi får vara en församling mitt i den här stan. Och vi får tjäna dig och vi får ha vittnesbördet om att du har korsmärkt oss. Och gett oss liv och förändring. I Jesu namn. Amen. Ove, välkommen.
Hörs det något? Det var tanken det. Då fungerar det bra. Tack ska ni ha. Ja, tack så hemskt mycket för att vi fick komma hit den här helgen. Och för varma välkomstord. Kära Jesus, jag ber om nåd och hjälp att vi ska kunna hitta vägen in i ditt ord och in i det som du vill berika oss med den här stunden. Jag tackar dig, kära Jesus, för att vi får vara samlade här i Falun i Centrumkyrkan. Tack för mina vänner som tillhör här och som har sitt andliga hem i denna vackra kyrka. Jag ber verkligen nu från mitt hjärta att du ska berika oss och välsigna oss och vägleda oss. Så vi kan efter den här helgen känna att det var en god eftersmak och att vi har verkligen funnit att du har rört vid våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Vi ska börja bibelläsningen här från första Korinterbrevet. Den 18:e versen, men vi börjar med den 17:e för sammanhangets skull. Alltså första Korinterbrevet läser vi i kapitel 1 från 17. Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa, utan för att predika evangelium. Och det är inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft. Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det är intressant att aposteln Paulus börjar detta fantastiska brev, Korinthierbrevet, som ett församlingsbrev med Jesu kors. Det är ett centrum för hans undervisning och det är det som väldigt mycket i hans predikan och i hans teologi faller tillbaka på. Det är Jesu Kristi kors. Annars var ju den här församlingen i Korint känd för att vara en karismatisk församling. Det heter här i samma kapitel, men i den sjunde versen: därför saknar ni inte någon nådegåva. Det är ju väldigt fantastiskt med en sån församling. En sån församling skulle jag vilja komma till, att de har alla nådegåvorna, inte bara i sin historia utan flödande i närtid. Det kanske är här i Falun då, nu när jag får lära känna er. Men det där är en intressant sak. Så egentligen så hade de väl inga problem i den här församlingen. Har man alla nådegåvor, då är det väl problemfritt? Nej, inte alls. Det är då problemen börjar. För ju mer helig ande du får, ju mer problem får du. Ju mer nådegåvor du flödar i, ju mer konflikter blir det av de som inte hänger med, av de som inte tycker som du, av de som tycker att det ska vara lite lugnare i församlingen än det blir om helig ande flödar genom Guds egen närvaro. Och just i ögonblicket när jag sitter här kommer jag att tänka på Brasilien, där jag har varit många gånger och predikat runt om i hela landet, i många av staterna. Och när pingstväckelsen kom dit 1910, så var det genom två unga svenska pojkar, Berg och Wingren var deras efternamn. Och de befann sig i USA och där blev de andedöpta. Och de gick då till en baptistförsamling som fanns där och blev liksom med i den församlingen där. Och pastorn, han tyckte inte om att de kom dit, för de störde mötena. För de bad så högt och så bad de så länge. Och så såg de så glada ut och sträckte händer och höll på och sånt. Där var de inte vana vid den där fina baptistförsamlingen. Så att han hade det jobbigt med de där svenska pojkarna. Men så kom Guds ande över dem en dag, pojkarna, och sa: jag ska sända er till en plats som inte visste var den låg. Vilket land det var överhuvudtaget. Beläng. Beläng, det är en stad i norra Brasilien som är huvudstad i staten Pará. Längst upp i nordvästra delen av Brasilien. Men de visste ju inte alls var den där stan fanns. Men de gick till biblioteket och slog i böcker och frågade de som fanns där. Och då kom de fram till att det är huvudstaden i en av staterna i Brasilien, längst upp i norr. Jaha, dit ska vi åka och missionera, sa de. Men de visste ju ingenting vad det var för språk eller någonting. Så de gick till den här pastorn i baptistförsamlingen och sa att nu ska vi flytta, vi ska åka och evangelisera i Pará, i norra Brasilien. Och jag vet inte om han sa det, men han kände i alla fall äntligen bli av med dem. För att de passade inte in riktigt i den miljön som var där. Men hur ska ni ta er dit? Ja, vi ska åka båt. Det finns ju stora skepp. Men då ska ni, om ni lovar att flytta dit, så ska i alla fall ge er en kollekt i ett möte. En sån utgångskollekt, så får ni ha den med er och så ni kan betala biljetten på båten. Och du vet att det blev exakt de pengar de behövde för att åka tredje klass i den där båten längst ner. Alltså, det fanns inte fönster eller någonting. Där nära maskinrummet skulle de få åka. Det var de okej med. Och så kom de till den här staden. De lämnade båten och där strax bredvid hamnen, jag har ju varit där och sett hur det ser ut, där stod det en parkbänk, och där står det fortfarande en parkbänk som minne för detta. Och jag kan ju inte tro att det är samma bänk, men då satte de sig där och så sa de till varandra: vad gör vi nu? De pengar vi hade, de gick åt i biljetten, så vi har inga pengar. Och de pratar ju obegripligt varenda en här, det är portugisiska och vi kan inte ett ord vad de säger. Och inte har vi någon församling här som vi kan ty oss till. Det var den ringa begynnelsen på det som skulle bli världens största pingströrelse. Alla kategorier. De har idag minst 20 miljoner medlemmar. Och så har de haft splittringar några gånger, och jag känner ganska väl till de där sakerna, och det är bedrövligt att det kan ske i en sån där framgångsrik sammanhang. Och Ska vi ta med de som finns i de nya pingströrelser som har blivit, då är det i alla fall 30 miljoner. Det är jag alldeles säker på, förmodligen mer. Så det var så gripande. Och då kom de till församlingar som de blev utstötta för att de hade för mycket helig ande. Och så blev det också där i den staden. Och när pastorn fick klart för sig att de var pingstvänner, då var de uteslutna, de fick inte vara med. Men det var någon medlem där som tog hand om dem och de fick bo hemma hos dem. Och så den ene, Gunnar Wingren, han började studera språket, och den andra, han arbetade, fick jobb på byggen. Så han kunde försörja sin kompis, och kompisen lärde honom språket på kvällarna sen. Så snart så kunde de predika på det där språket. Jag tänker mig att det där går lite i repris i vår tid. Jag märker ju det. Jag är ute och predikar varenda helg. Det är väl kanske bara ett par helger jag har varit ledig sedan förra sommaren. Och det är så härligt och så fint att få göra det. Men det finns miljöer också idag där man vill ha helig ande, men inte för mycket. Lite lagom kanske. Det får inte bli för högljutt och för så där väldigt starkt, utan lite som vi själva får bestämma volymerna av det som Gud vill ge, så det blir lite lugnt och sansat. Men här, förstår ni, fanns det så mycket nådegåvor, det fanns så mycket karismatik i den här församlingen, så nu behövde de bli påminna om Jesu kors. Därför går han så starkt in i den här undervisningen som jag nu har läst. Till detta budskap om korset, det är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. En stark karismatisk kyrka behöver bli påmind om kraften i Jesu Kristi kors. Det måste finnas en balans mellan det karismatiska, andligt starka, som de flödade i den här församlingen, och relationen till Jesu Kristi kors, och ta tillvara på alla de karaktärer som är knutna till Jesu Kristi kors. Och vad är det då? Ja, vi kan nämna några. Förlåtelse till exempel. Det finns ingen förlåtelse om man bortser från korset. Du kan få bli hur andedöpt som helst, så kan inte det ge förlåtelse. Utan det är bara Jesu kors, att Jesus dog för dig, som du har förlåtelse. Eller försoning till exempel. Eller upprättelse, andlig upprättelse. Eller andra sådana här fantastiska saker som sker genom Jesu Kristi kors. Och då är det kraften i Jesu kors vi läste om här. Det är viktigt att komma ihåg. Och därför känner jag väldigt starkt nu att pingströrelsen i Sverige och i andra delar av västvärlden, särskilt i Afrika är det nog lite annorlunda, och i andra världsdelar, men här i västvärlden så måste vi förnyas i det som hör samman med Jesu Kristi kors. Och vad är det då? Jo, det är Jesu Kristi död skedde på det korset. Så om vi skalar bort Jesus från korset, då har du bara ett krucifix. Du har bara religion. Du har ingen kraft. Utan när du låter Jesus Kristus få knytas till hans eget kors, då förlöses en kraft som församlingen behöver idag. Och den får vi inte vara förutan. Här heter det nu i den 18:e versen: till detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Då reflekterar jag över den här texten. Skulle då kraften i Jesu kors förlösas genom talet om korset? Det är ju vad som står här. Eller pratet om korset. Jag tror inte att det är det som förlöser kraften i Jesu kors. Och det ord som används här om budskap, det är samma ord som används i Johannesprologen, det vill säga i det första kapitlet av Johannes evangeliet, där det heter dessa otroliga ord: att ordet var i begynnelsen hos Gud, och ordet var Gud. Detta var i begynnelsen, och genom det har allt blivit till som är till. Ordet. Samma grundord som här är översatt med Korinthierbrevet som talet om korset, talet eller ordet. Ni märker ju att det finns någon slags koppling mellan de båda. Och då tänker jag som så att när det heter här, det är logos alltså i grundtexten, logos är grundtextens ord. Att logos, det är ordet, och ordet var Gud och ordet kom från Gud. Och i 14 versen i första kapitlet i Johannes evangeliet, att ordet blev kött. Det kan inte vara någon annan än Jesus det, eller hur? Ordet kom till oss. Ordet blev en människa. Och vi såg hans härlighet. Vi såg liksom den enfödde sonens härlighet. Och han var full av nåd och sanning. Så när jag tänker på Jesu kors, så är det inte att vi pratar om korset som skapar frälsning, eller att vi ens predikar om det verbalt, utan det är det korsmärkta ordet. Det vill säga, det är det korsmärkta Jesus som dog på korset. Han är logos. Så när jag ser för min inre syn korset där vid Golgata och Jesus Kristus hänger på korset för mina synders skull, så är det ordet som dör för att sedan uppstå. Vad är då en kristen församling? Det är visserligen i någon slags administrativ organisatorisk mening en föreningskultur. Det är det. Enligt svensk lag så är vi ju en förening. Och är vi det, då kan vi äga fast egendom. Ni har ju en väldigt vacker kyrka här. Och ni måste skriva protokoll och ni måste ha årsmöten och ni måste ha kassör och ni måste ha ordförande och måste alla möjliga saker för att få vara en ideell förening som ju en kyrka är. Men det är inte huvudgrejen. Det är inte det som är själva crescendot i att vara Jesu Kristi församling. Det har att göra med det korsfästa ordet. Ordet som var Gud och som var från Gud och genom vilken allting har blivit till. Han som är allt detta dog på korset för min skull. Och då säger jag det till er nu, att den som har karismatik och helig ande som flödar men bortser från Jesus Kristus som den korsfäste, då blir karismatiken bara oväsen och onödiga grejer som vi kan vara helt förutan. Nämligen, en Guds församling lever och är till på grund av ordet som dog på Golgata kors, logos. Vi måste ha Jesus som grunden för församlingen och inte allt det här andra. Och jag har ju varit pastor i hela mitt långa liv, och det är långt nu faktiskt, för jag har ju fyllt 60 år, och då fattar ni väl att det är långt. Det är inget att skratta åt. Jag minns så väl när jag fyllde 60. Jag blev gratulerad och det var jättefint. Jag har det som ett minne för livet. Va? Jo då, det är det faktiskt. Att det är 20 år sedan, det är någon helt annan sak. Men jag har fyllt 60 i alla fall för 20 år sedan. Alldeles snart. Så nu behöver ni inte skratta åt det längre. Nu kan ni höra sanningen. Det var det jag sa nu. Och då har jag varit med om så mycket. Man hinner faktiskt vara med om mycket också som pastor och predikant och bibellärare under så väldigt många år. Och jag har dessutom varit mentor, vilket jag fortfarande är, till en del sammanhang och pastorer och församlingar. Och en mentor, det är någon som kommer in i en gemenskap, i en församling, i ett pastorsteam eller andra sammanhang för att kunna hjälpa dem, lotsa dem framåt. Och när det blir bekymmer och kollisioner, så måste vi vara där och tala sanning som svider ibland, men det måste sägas för att hjälpa. Och det är mentorns uppgift att göra allt detta. Och då har jag ibland kommit in i helgade rum i kyrkor, styrelserum och gemenskaper i kyrkor i Sverige som inte har varit ett paradis, utan det har varit ett uttryck för kaos. Och det är tragiskt. Och det är inte bara en kyrka som har drabbats, det har många gjort. Och då får jag komma in och försöka uppmuntra, samtidigt som jag får tala sanning och säga: här går vägen, här måste ni ödmjuka er. Så här kan ni inte hålla på. Nu måste ni förstå att ni är den levande Gudens församling. Och det är inte ni som bestämmer. Ja, men vi tillhör styrelsen. Styrelsen får inte bestämma i en kyrka. De kan bestämma ute i näringslivet. I Guds kyrka måste styrelsen samarbeta med en levande Gud och ta influenserna därifrån. Kan de inte det, då bör styrelsen bytas ut. Ja, men det var fruktansvärt. Ja, men det är sant. Därför att ska vi bibehålla det storslagna i att vara, som Bibeln säger, den levande Gudens församling, då måste väl han få bestämma i sin egen kyrka, eller hur? Och de som han då ger mandatet, en pastor, en äldste, styrelse och olika tjänstegåvor, då måste de lära sig att samarbeta med den levande Guden. Och därmed kommer jag in på ett område som präglar Guds församling och som måste kanske göra det ändå mer än vad den gör idag. Det är det följande. Den levande Gudens församling blir korsmärkt, präglad av korsets kulturer alltså. Och då skapas samarbete mellan församlingen och Gud. Ja, självklart, men ändå måste det sägas. Självklarheter måste också predikas för att vi inte ska glömma dem. Så när ni får stora bönämnen här i er församling och ni funderar på hur ska vi lösa det här och hur blir det här, då måste ni veta vem ni samarbetar med. Eller hur? Den korsmärkta församlingen samarbetar med Gud. Jag har också funnit, särskilt nu i sista tiden, som jag menar är den sista tiden, för nu kommer Jesus snart tillbaka, så är det som att det går ett svärd rakt genom kyrkan. Och då tänker jag inte bara på en enskild församling, utan genom Kristi kropp i stort alltså. Och Kristi kropp, det är ju summan av alla kristna som blir synliggjord genom lokala församlingar. Och vad är det för svärd? Kanske det är Guds profetiska närvaro som kommer rakt igenom kyrkan, rakt igenom en äldstekår, rakt in i samfundsorganisationer och vad du än vill. Och den delar upp oss åt två håll. Den ena gruppen, den blir korsmärkt. Den andra gruppen blir sekulariserad. Den sekulariserade kyrkan bryr sig inte så mycket om Jesu kors och Jesu blod. Den bara tycker att det är viktigt med kulturen av att vara en kyrka. Och vissa grupper av den där gruppen, de är mer intresserade att de som städar kyrkan ska göra riktigt. Så hittar de någon dammtuss någonstans, då är det stor kris. Olika fokus. Den korsmärkta kyrkan lyfter sin blick och ser större världen. Blir påverkad, innesluten av den Gud man samarbetar med. Halleluja. Därför behöver vi församlingen en profetisk närvaro. Genom den gåvan samarbetar vi med Gud. Jag har ju varit besökt er församling många gånger och även när jag var ung predikant. Jag glömmer aldrig, vi hade ett tält här, ett tältmöten, och jag var här för en vecka. Jag tror det var en sån arbetsvecka också, så vi var mycket ute på stan. Och det kom så mycket folk och det blev så härligt. Så äldstebröderna kom och sa: vi måste förlänga en vecka till, kan du stanna? Ja, jag kan stanna. För jag hade ju familjen med mig, vi hade våra små pojkar. Så den här fina barnet, ungefär i den där åldern var de nog. De är skäggiga medelålders farbröder idag, båda två. Det var de inte den gången. Och då fick vi bo i en sommarstuga ute så vackert vid en sjö. Det var en medlem här som hade den där och vi fick bo där. Så åkte vi in här och hade möten. Och jag kommer ihåg att det var så härligt. Guds ande föll. Ungdomar blev andefyllda. Och de var ute på stan och verkade. Och ja, det var så. Det där är en tid som jag skulle vilja ha tillbaka på något vis. Och jag minns att sen innan jag kom hit, då hade jag varit pastor i Malmö. För det var lite tidigare i Philadelphia kyrkan. Och det var ju en väldigt fin kyrka med Göte Strandsjö som sångledare, organist och körledare. Och det var ordning och reda och väldigt fint. Jag menade allvarligt att det var fint. Det var bra församling och det var andligt också. Men på ett litet annat sätt än en del andra pingstförsamlingar där det var lite högljutt och lite mera halleluja. Men det var det där också. Men på ett, ja. Men en vinter kom Gud mäktigt. Om jag säger att alla ungdomar blev andedöpta, inte så kanske jag överdriver lite, men det är min minnesbild av att det kunde vara så. För då kom den heliga ande och vet att så väldigt mycket fördjupades och förändrades i den församlingen där. Det var här var ungefär 1970, då kom ju den här Jesusrörelsen och den öppnade vi upp för. Och jag tyckte det var så härligt med de där ungdomarna som kom. Och samtidigt kom den karismatiska rörelsen också med mycket andedop också i... inte alltid i kyrkor men i bönegrupper och i alla möjliga sammanhang. Och du vet, innan de blev andedöpta ungdomarna, då fick jag tjata på dem och säga, nu ska vi ha friluftsmöte på Möllevångstorget, nu måste ni ju ställa upp och komma med, ni ska ju sjunga. Ja, vi kan väl komma då, men vi har ju annat för oss egentligen. Ungefär så sa de. Och så blev de andedöpta och nu var det de som kom till mig. Du, vi ska ut på stan och dela ut traktater och sjunga utanför något stort varuhus. Då måste ju du följa med, du är ju pastor i alla fall. Det var de som tjatade på mig nu att jag skulle hänga på. En förändring alltså. Och jag ser det här, förstår ni, att den korsmärkta kyrkan, den dras in mot Jesus, in mot korset, in mot centrum. Och där blir de döpta i den heliga ande. Där tänds eldarna. Och där blir det både evangelisation och mission och överlåtelse. De som väljer en annan väg, de söker inte det som jag berättar nu. De söker en kyrklig kultur. Och det duger inte för att göra Jesu Kristi missionsbefallning till min egen. Det måste till ett personligt möte Gud. Och en av flickorna där i Malmö, hon gick på gymnasiet och vet ungefär hur gammal hon var. Och jag hade haft så mycket samtal med henne. Hon var så öppen, hon var så jättefin den där flickan. Men hon hade en idé att alla kommer till himlen, sa hon till mig. Du förstår Ove, sa hon, så det var inte jag som undervisade henne utan hon undervisade mig. Hon. Det är som en pyramid, sa hon. Och här på den sidan av pyramiden, där går vi kristna upp till Gud. Och där gör vi. Men på andra sidan, där går muslimerna upp. Och på den där sidan, där går buddhisterna upp och så hade hon en lära om att alla går, men vi ser inte varandra så vi tror att det är vi kristna bara, men alla har en väg upp. Jag sa, men du sa, det där är fel. Det står i Bibeln att ingen kommer till Fadern utom genom Jesus Kristus och hade andra bibelord. Men hon trodde inte på mig, hon höll fast vid sitt. Så jag gav upp efter flera samtal. Jag tänkte, hon växer väl till sig och kommer till lite andligt förstånd så småningom. Och så blev hon andedöpt mitt i sommaren i Göteborg på en sån här arbetsvecka som vi hade. Kommer ni ihåg det? Ni som är lite äldre, vi hade arbetsveckor och Åke och Barbro Wallin ledde dem där mycket, evangelistparet. Och hon hade åkt upp till Göteborg och var med den. Där blev hon andedöpt. Så kommer hon hem till Malmö och på söndag förmiddagsmötet, om jag stod och predikade så vet jag, hon satt 3-4 bänkrader ner på den sidan, jag glömmer det aldrig. Hon reser sig upp i mötet, sträcker upp händerna och börjar profetera. Så säg och Herren, sa hon på sin skånska. Och så kom det ett starkt profetiskt budskap. Du vet att andedopet gör att församlingen blir förändrad. Och det är alltid individuellt. En församling kan inte bli förändrad i grupp. Utan det är broder Karlsson här och syster Svensson där och allt vad ni heter som är församlingen. Och ju fler som får uppleva den heliga ande, så kommer hela församlingen att präglas. Och efter mötet sa jag till du, jag vill prata med dig lite. Ja, visst, visst. Du vet att jag var så ung och oerfaren på den tiden. Jag skulle ju aldrig gjort så nu som jag gjorde då. För nu är jag så fylld av erfarenhet. Fattar ni? Du, sa jag, vi har ju haft så många intressanta samtal, du och jag. Och du har ju sagt att det är en pyramid och här går vi kristna upp och där går muslimerna upp och där går buddhisterna upp och där går de andra upp. Jag har tänkt på det där. Tror du att det ligger något i det där, sa jag till henne. Då stirrade hon med sina fina tonårsögon på mig och sa, det ska väl du veta som är pastor allt, att ingen kommer till fadern utan genom Jesus Kristus. Det hade jag sagt till henne flera gånger, men då brydde hon sig inte om det. Men när hon blev andedöpt, då flödade detta. Det vill säga, den kristna församlingen som är den korsmärkta kyrkan, när den blir andefylld och präglad av Jesus Kristus och gudomen som är fader, son och helig ande, då blir den heliga anden bibellärare. Det heter nämligen i Bibeln att smörjelsen, det är den heliga ande, ska lära er allt som ni behöver veta. Så om du inte bryr dig om vad jag undervisar om, så kanske den heliga ande ska ta över och undervisa dig. Du kanske har mer förtroende för helig ande. Men du vet, även i mina möten så finns den heliga ande med och verkar. Och då kan vi samarbeta genom förkunnelse, förbön och mottagande av den heliga ande. Den korsmärkta församlingen går inte bort från korset. Den går in i korset. Och nu vill jag att du ska fundera och reflektera på hur ett kors ser ut. Finns det något kors här i kyrkan någonstans? Det finns ett där, ja. Jag kan ju inte se det, för jag har inga ögon här i nacken. Men jag vet ju hur det ser ut, så jag behöver inte se. Du ser där att det finns en linje. Så, vertikal. Och en horisontell. Och på en enda punkt möts de båda linjerna. Den horisontella, den predikar för mig om Guds närvaro. Den kommer från himlen och ner till mig. Det är inkarnationen som betyder Jesu människoblivande. Han föddes från Gud, från himlen, från tronen och gick ner till oss för vår frälsnings skull. Den andra linjen, den representerar oss med vår längtan, med våra behov, med vår törst, andlig hunger. Och den måste passera den gudomliga linjen för att det ska bli ett kors. Så i korsets bild finns både den gudomliga närvaron och den mänskliga. För vet du en sak? Gud är närvarande i det här mötet. Det är den linjen. Och jag kan tro att den andra linjen är också närvarande. Men det är ingen garanti bara för att vi sitter här. Men om närvarograden bland oss som är kristna kan höjas lite, så blir det mer och mer och större ett uttryck för mänsklig närvaro in i det gudomliga. Halleluja. Den sekulariserade kyrkan som väljer en annan väg tränger sig inte in i korset, tränger sig inte in i djupt i det där, utan den går den kyrkliga vägen. hoppar över den trånga porten, orkar inte med den. Och därmed kommer de aldrig in på den smala vägen. För det är bara den trånga porten som leder till den smala vägen. Det finns ingen annan entré. Så det finns en del av Guds kyrka som väljer en annan väg. Och jag kallar den för den ytliga kristendomsuppfattningens väg. Teologer som väljer den, de kan missbruka bibeltexter och tolka den så att man till och med förstör den ursprungliga tanken och betydelsen av textens ord. För den egotrippade kyrkan måste alltid hitta vägar så att den stämmer med mig själv och mitt eget kött. Medan den korsmärkta kyrkan tränger sig djupare in i Gud och i ödmjukhet säger: jag förstår inte det här bibelordet, Herre, du måste visa mig det. Men jag sparkar inte på det, jag gör inte om det så att det blir lite mer lättbegripligt, utan jag låter det ta lite tid. Halleluja. Och det jag säger nu, jag har talat en liten stund här om, det är faktiskt den korsmärkta kyrkans närvaro i den yttersta tiden som blir den sista tiden. Inte den sista tiden i betydelsen existensens slut, inte det. Det kommer att fortsätta, men det blir den sista tiden av den här tidsåldern. Och i och med det så bryter en ny tidsålder igenom. Och det blir i det här fallet det tusenåriga fredsriket. Tydligt och klart. Under de processerna, om vilka vi kan läsa bland annat i uppenbarelsebokens ganska svåra texter många gånger. Och när jag har skrivit om uppenbarelseboken så har jag känt en stor ödmjukhet. Och jag tänkte att jag kan inte skriva böcker om uppenbarelseboken. Och då skrev jag, alltså här ser jag det, men de andra som ser det på ett annat sätt, det är kanske de som har rätt och jag har fel. Fast det tror jag inte egentligen. Jag tror att jag har rätt. Men man vet ju aldrig när det är svårtolkat. Så det är bäst att vara lite ödmjuk. Kyrkan i den sista tiden lever alltså i en tid som präglas av ondska. Antisemitism. Antikristlighet. Guds frånvändhet, orenhet och fortsätt att berätta om allt elände. Och krig, det har vi sett så det räcker nu i sista tiden. Och hungersnöd och eländes elände och bomber och skjutningar i våra svenska städer och ut på landsbygden också. Det är en tid, förstår ni, då Gud har sitt eget folk. Och det är ganska förfärligt att det folket ska dela upp sig i två delar. Där en inte längre har någon kraft att göra någonting åt läget. För de blir sekulariserade. Och den andra som då har förminskats totalt fortfarande lever i det här. Att tränga sig in i korsets djupa hemlighet. Och bli den korsmärkta församlingen. Kanske någon ska pröva sig. Tillhör jag den sekulariserade delen av kyrkan eller den korsmärkta? Kanske inte fullt ut åt det ena eller andra hållet, men kanske det finns tecken på att du lutar lite försiktigt åt det ena eller det andra hållet. Och då känner jag att den här helgen skulle kunna få bli en helg då vi vaknar upp och bestämmer oss för åt vilket håll det ska gå. Just precis i ändetiden. För när Jesus ska komma tillbaka, då pratar han mycket om det i Matteus evangeliet 24 kapitel och 25. Det är ett långt tal om Jesu återkomst och tidstecken och allt det som ska ske i den här yttersta tiden. Och i första verserna av 25 kapitlet så har vi berättelsen om de 10 jungfrurna. Och jag ska inte ta upp och läsa det, ni kan det säkert så väl alla. Alla dessa jungfrur hade samma utrustning. De hade lampor och kärl. De hade samma ärende att gå ut och möta brudgummen. Det var ingen skillnad. Men skillnaden visade sig vara att fem av dem hade olja i sina lampor och i sina kärl. Och fem hade inte olja. Och olja står i Bibeln som bild för just heligande och kraft. Jag hävdar och menar alltså att den korsmärkta kyrkan som tar korsets djupa andliga betydelse på allvar och tränger sig djupare in i korset, in i det centrum av Jesu Kristi gärning för oss, de fyller därmed på sina kärl och sina lampor. De andra, de bryr sig inte om innersidan. De har kärl och lampor där yttre, men inte kraften. De har kyrkliga mönster och kyrkliga tankegångar utifrån den kyrka man tillhör. Men det kanske inte räcker för att vara redo. Måste vi vandra mycket, mycket nära Jesus i den här tiden. Halleluja. Halleluja. Reflektera nu på de båda linjerna som utgör korset. Den som går uppifrån och ner, det är Herren själv. Det är det heligaste heliga som överhuvud finns. Den horisontella, det är vi det. Och där finns ju många olika tankar, olika människor, olika idéer. Jag har börjat be för min del i mitt hjärta. Är man så gammal som jag har blivit nu, då är det inte lång tid kvar. Jag är färdigt snart. Och om jag skulle kunna få räkna det i några år till, men det vet jag ju inte, så skulle jag vilja ha de åren mer på riktigt, lite djupare, lite mer överlåtet, så att jag vet säkert att jag inte blir den sekulariserade pingstpredikanten som inte bryr sig om andlighet och helighet, utan jag är den korsmärkta predikanten som går djupare och djupare och djupare in i Jesu kors. Halleluja. Och då tänker jag som så att när Jesus dog för mig, så gick han in i döden för att jag skulle gå in i livet. Men jag har livet, jag är frälst. Det är inte det jag talar om, jag är det. Men som frälst behöver jag ständigt förnyas i det andliga livet så att jag inte förlorar det. Jag ser också att Jesus dog på korset och fick en törnekrona på sitt huvud. Och den fick han för att jag en dag ska få se segerkransen på mitt huvud. Det hör ihop. Och det jag säger nu, det är den kristna människans sätt att respektera Jesu Kristi gärning på korset. För det gör man i den korsmärkta kyrkan. Det var för mig. Det var inte bara för dem där ute på parkbänken som dricker lite för mycket alkohol och kanske har blivit skadade och allt sånt. Det vet ju ni genom ert fantastiska hjälparbete här. Det är strålande fint. Utan jag är pastor. Och den alkohol jag har druckit i mitt liv, det är så lite så det kan man inte ens nämna.
Men det duger inte att skryta om det. Jag måste genom Guds nåd och Guds hjälp få vandra lite djupare in i Kristi kors för att vara den korsmärkta. Och då kom jag att tänka på när jag predikade förra gången jag var i Borås pingstkyrka, där jag har varit några gånger, men jag var där, det är inte väldigt länge sedan. Och då var det en LP-broder som läste inledning. En fin broder, och han sa ungefär så här, ja, han läste en text och sa, i min ungdom drack jag mycket, sa han. Och jag drack så mycket så att mitt liv blev fördärvat, och så gav han ett kort, jättefint vittnesbörd, men det gick ut på att han drack så mycket. Och jag hade med mig en trubadur som sjöng då. Jättefin kille. Då gick han fram, han stod med sin gitarr och skulle börja sjunga. Ja, vi hörde den här brodern, han drack så mycket i sin ungdom. Och det gjorde jag också, sa han. Jag drack. Och hade jag inte blivit riktigt, riktigt frälst då, så hade jag blivit olycklig för resten av mitt liv. För jag var nog så nära att hamna i ett livslångt beroende. Men Herren löste och hjälpte mig. Men jag drack mycket när jag var ung. Och så skulle jag fram och predika, och jag sa till vännerna, ja, ni hörde våran LP-broder, den hade druckit mycket i sin ungdom. Och trubaduren, han drack också mycket i sin ungdom. Och det gjorde jag också. Jag drack mycket när jag var ung. Och då tittade de lite konstigt på mig, för de trodde kanske inte att jag som pastors son hade druckit så mycket när jag var ung. Men det gjorde jag. Jag drack hallonsaft, sa jag. Och mjölk. Men poängen i det jag säger nu, det är, de här bröderna, de behövde ett radikalt möte med Jesus för att bli fri. Och för mig räckte det med hallonsaft och mjölk, för att jag behövde ett radikalt möte med Jesus. Det finns bara en frälsning, oavsett bakgrund. Amen. Amen. Den korsmärkta församlingen går in mot korset. Hur länge vi än har varit frälsta, och vi kan vara hur begåvade som helst med bibelord, och vi har läst och vi vet, vi är proffs på det mesta. Men vi måste gå djupare in hela tiden i de här sista dagarna innan Jesus kommer tillbaka. Halleluja. Det heter i Filipperbrevet 3:18. Jag har sagt det många gånger. Och nu säger jag det under tårar. Många vandrar som fiender till Jesu Kristi kors. Det där säger han till kristna. Det där säger han till dem som redan hade tagit emot korset. Att människor långt ut i synd och värld, ateister och alla som du kan tänka dig, att de är fiender till Jesu kors, det är väl inget märkvärdigt, och det behöver man inte ens kommentera. Men finns det också kristna i fina församlingar som vandrar som fiender till Jesu kors? Jag skulle hoppas att det inte fanns, men det finns. Den som inte tar Jesu gärning på allvar kan inte hålla sig neutral. Då måste du omvända dig och böja dig för att ta emot Jesus på nytt. Djupare än förut. Halleluja. I en av de församlingar vi har tjänat som pastorspar, Ann-Britt och jag, så kom jag in där. Ganska stor församling. Och det var nog en splittrad församling, och kanske till och med delad. De var ju sammanhållen som grupp, men var lite delat. Och jag märkte det där fort. Och jag tog upp problem offentligt, för det tror jag man ska göra. Men man ska göra det visligt och med mycket kärlek. Vilket då innebar att en mindre grupp där blev mina fiender nästan. För jag störde dem i deras makt i den där kyrkan. Och i kyrkan är det bara Jesus som får ha makt. Det ska vi komma ihåg. Pastorn får inte ha någon egen makt. Han har ett uppdrag som Gud har gett tillfälligt under några år kanske. Men han får inte ha någon egen agenda för makt. Det är bara Herren Jesus Kristus som har makten i kyrkan. För han är huvudet. Han är kungen. Han är orden första och den sista. Det är så massor med bibelord som säger det. Och en av de här lite äldre männen som blev väldigt störd av att jag var öppen med problemen för att få dem lösta. Och det fick vi efter ett tag, absolut. Och han sa till sin vuxna dotter, för han var ju en gammal man. Och dottern och hennes familj var hur överlåtna till församlingen som helst. Och så blev vi hembjudna till dem. Och då säger den här kvinnan, pappa säger att han hatar Ann-Britt och Ove Linderskär. Det är den enda gången någon frälst person har sagt att de hatar min fru. Och inte mig heller för den delen. Och då jag hade inte tänkt på det, men jag säger det nu. Gud ger mig det nu och säger det. Kan man vara ett Guds barn om man hatar en annan? Kanske, men jag är inte säker. För det är så väsensfrämmande, det andliga livet och den korsmärkta församlingen, att gå omkring med hatets ande. Och den mannen, han var känd som en riktig pingstvän, om ni förstår vad jag menar med det. Han gick ju på bönemöten. Han menade själv att han var en profet. Och så hatade han. Tror ni att hatets ande är en gåva från Gud? Men varifrån kommer det då i så fall? Ja, vi behöver inte säga det. Alla förstår. För en sådan pingstvän finns det bara en väg, och det är omvändelse. Men då måste man göra upp med prestigen. För det är inte alla som då i det läget vill erkänna att man behöver vända om på nytt. Och jag var under många år med i ledningen för Nyhemsveckan, som är ju vår stora konferens, som ni vet. Och jag predikade ofta där också. Och en dag så ledde jag mötet där en eftermiddag. Då såg jag den mannen komma gången fram. Det var ju tält på den tiden. Och väck undan och kom trappan upp, och jag gensköt honom och jag frågade, vad vill du? Jag vill profetera här, sa han. Vill du profetera, sa jag. Det får du inte. Du är inte i stånd att profetera. Vänd om och gå ner och sätt dig. Och då gick han ner. För den som hatar kommer aldrig att kunna profetera i kraft av den heliga ande. I kraft av ett starkt, klockrent budskap från Gud. Då måste man först göra upp med hatets ande. Och för någon är det inte hatet, men det kan vara annat. Men du är en god kristen och du går på bönemöten och du tjänar trofast. Men i den här tiden måste den korsmärkta kyrkan göra upp med sånt som hindrar oss att flöda i den heliga ande. Halleluja. Jag tänker att det skulle kunna ske så otroligt mycket här i er församling. Jag tror inte att ni lever borta från Gud. Det gör ni inte. Men i varje församling. Men nu är jag här. Och då talar jag till er. Nästa helg är jag någon annanstans och då talar jag till dem. När vi ödmjukar oss och ber Gud om ett djupare liv i Herren, svarar han oss. Och i omvändelsens tid sker det något med Guds kyrka som fördjupar och gör att det profetiska blir äkta vara. Halleluja. I ett av de församlingsmöten vi hade på den orten, jag hade varit i den församlingen kanske 3 månader. Då var det en äldste broder som hade varit i många år. Och jag hade fört samtal med honom, för det fanns ting i hans liv som han behövde klara ut. Och efter en samtal så bad han mig om förlåtelse. Och så sa han, jag måste be din fru om förlåtelse också, för att hon har lidit också på grund av att jag inte har varit överlåten åt Gud. Och på församlingsmötet så gick han ner från talarstolen och trängde sig in i bänken där Ann-Britt satt och bad henne om förlåtelse. Och så stod han i predikstolen och bad hela församlingen om förlåtelse. Och det var inga vanliga synder han hade begått. Det låg på ett helt annat plan. Men du förstår att när heligande kommer, då blir det äkta vara. Och det kan jag säga nu. Jag har varit pastor i så väldigt många år. Jag har predikat i mer än 60 år. Jag har varit i flera församlingar och jag har varit mentor på många håll. Jag tror aldrig jag har varit någonstans där jag haft en sån fantastisk äldstebroder vid min sida som den mannen. För han blev, från det att han stod upp och bad om förlåtelse för en sak och ödmjukade sig, så blev det för honom en omvändelseprocess. Jag kände inte igen honom. Så mycket hade han förändrats till det bättre. Han flödade och ingen fick makt över honom i några orena ting, utan nu var han skickad av Gud. Halleluja. Det är den vägen kyrkan ska gå nu. Vi har ju fått ett samfund, och jag ska inte yttra mig om det är bra eller dåligt, men jag säger det. Många trodde då när vi fick ett samfund att nu löser vi alla problem, så nu blir det problemfritt. Det blev det inte. Det blev nya problem. Det är för att man löser inte de djupa frågorna med organisationsfrågor. Utan här måste vi ha en överlåtelse på ett djupare sätt till Gud. Halleluja. Oh, Jesus. I nästa möte fortsätter vi. Reflekterar över den korsmärkta församlingen. Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder. Och kyrkan har drabbats allt för mycket. Inte bara världens människor. Men vi kan få möta en ny tid. Och det är så många profetior nu att det blir så en stor väckelse i Sverige. Och vi fick en sån profetia från ett land nere i Mellanöstern där vår gode vän och medarbetare Birger Skoglund var och hörde att en arab talade flytande svenska, och det visade sig att han kunde inte ett ord svenska. Och då måste man väl i alla fall förstå att det är Gud, eller hur? Men det där är väl, jag vet inte om det är 20-25 år sedan, och jag tänker att det måste gå i fullbordan någon gång. Och för mig fattas det en sak i många sådana här profetior. Bibliska profetior som vi läser om, inte minst i Gamla testamentet, de har ett villkor. Jag kommer att ge er fruktbarhet, och jag kommer att hjälpa er, och jag kommer att hjälpa er i krig och massor med såna saker. Om ni omvänder er, om ni kommer in för mitt ansikte, om ni tror och om ni, och så massa saker. Jag hör aldrig den delen i såna här allmänna profetior som alla pratar om. Om inte den finns med, så finns inte det andra med heller. För jag tror inte Gud bara drabbar en sekulariserad kyrka och tvingar dem in i någon väckelse. Utan vi måste förstå att det är ett samarbete mellan himmel och jord. Den korsmärkta vandrar nära Jesu korsmärken. Halleluja. Jag har en av böckerna som ligger där. Det är den korsmärkta församlingen. Och jag skulle önska att ni ska köpa den boken. Därför att där tar jag upp, ge mig hela bunten. Jag ska bara säga det innan vi tar den här rasten. Om jag ska säga någonting om mina egna böcker, och det är väl inte så lätt. Men jag tycker faktiskt att jag har ett budskap i den här boken om den korsmärkta. Och den behövs i Sverige nu. För Guds församling är egentligen på sina håll någonting annat än den var för 20, 30, 40 år sedan. Och jag säger inte detta för att jag är allmänt kritisk eller dum, utan därför att jag har sett för mycket och jag vet för mycket för att jag ska säga någonting annat. Men det finns hopp. Halleluja. Det finns hopp, och det kanske den här boken kan leda till också för den som läser den. Jag skrev här om året en bok som heter också Att vandra med Jesus i den sista tiden. Där är vi ju nu. Jesu lärjungar vandrade med Jesus i den första tiden. Och vi vandrar med Jesus i den sista tiden. Men det är samma Jesus som de vandrade med. Fast vi gör det i tro och ännu inte i åskådning. En bok som också har blivit till välsignelse, vad jag hör folk säga. Bön som når till Faderns hjärta. Vi ber böner, det är sant och det gör vi gärna. Men när jag blir fördjupad i den korsmärkta kyrkan så räcker det inte med en bön på 3 minuter. Utan då kommer jag in i det vi kallar för böneliv. Då ber vi dygnet runt i vår ande. Abba, Fader. Halleluja. Min senaste bok, den heter Livstid. Och den kom nyss. Ja, det är bara några få veckor sedan. Jag har skrivit mina memoarer och de kommer i höst. Och då blev det lite material över, så då skrev jag en till bok. Och det var ett Livstid. Och den består av 35 kapitel av erfarenheter, händelser och upplevelser som jag har varit med om. Så bjuder jag på dem och gör en undervisning av det. Del 2, det är mina dikter som jag har skrivit för dig som vill läsa dikter. Och del 3, det är bilder. Jag har målat en del i olja och då bjuder jag på det också där. Och den av dem jag har med är nu 5 stycken av mina böcker. Mateva. Vi har ett arbete nere i Afrika. Vi har byggt ett hem för flickor som skulle giftas bort till en okänd man i pappans ålder. Och det där har vi, då har vi byggt genom vår förening. Pengarna går ju från mina sålda böcker och mina honorar och sånt där. Alltihop går till hemmet Rut. Pappan säger till sin 12-åriga flicka, nästa vecka blir det bröllop. Jaha, vem ska gifta sig då? Du ska gifta dig. För du har fått din första menstruation nu och då är du vuxen, då är du giftas mogen. Då har vi sett ut en man och han kommer att hämta dig nästa vecka. Och flickan blir förtvivlad. Och vi har hjälpt 400 flickor på det här hemmet nu. Och fler blir det ju. Och vi har satt den här, det vart ingen, jag skulle skriva en dokumentär om en av flickorna, men jag valde att skriva det som en roman. För då har jag intervjuat flera flickor. Och det blev en Mateva som en rollfigur. Och då är hon den som gestaltar många flickors vittnesbörd. Hur de rymmer hemifrån när det blir dags med bröllopet. Hur de hamnar i de mest fruktansvärda situationer. Och många av dem blir prostituerade fast de är 12-13 år. Hemskt. Men så småningom så kommer de till hemmet Rut som vi har byggt. Där kan vi ta emot ungefär 100 flickor som får mat och husrum och går i vanlig skola och bibelundervisning. Och ja, det är en underbar sak som Gud har hjälpt oss med att bygga. Och så har vi delat ut den här till icke-troende människor. Och vi har fått fantastiska reaktioner. Den första som fick en bok, det var samma dag som den kom från tryckeriet. Så ringer den där kvinnan mig. Och sa, du vet, jag är ju ingen kristen och jag tror ju inte på någon gud, jag går aldrig i kyrkan, men den boken jag fick, den var fantastisk. Och jag läste den under tårar, sa hon. Jag kunde inte släppa den, jag läste ut hela boken på natten. Och sen lät hon nästan som en gammal pingstsyster. Vet ni hur de låter? Då ska jag berätta för er nu. För den här kvinnan som ringde mig, hon lät som en sån. Jag är djupt gripen över den boken. Ett enhetspris för mina böcker, det är 150 kronor styck. Köper du 2 så får du en tredje gratis. Och man kan swisha och då går direkt till vår förening och därmed går pengarna ut till de här flickorna på hemmet ut och våra evangelister där ute. Har du inte swish så kan vi ta emot pengar också, kontanter. Kära Jesus, jag tackar dig för denna eftermiddag. Tack för rasten vi ska få nu och mötet som kommer sen. I Jesu namn.